Okej, det här är det 9:e avsnittet av Stormens utveckling med mig, Ola Söderholm. Det här är en podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med fackförbundet ST. Och med mig i det här avsnittet, det är för andra gången, så är det författaren, skribenten, poddaren Johannes Nilsson. Hej, hej.
Hej, hej.
Jag kan säga att jag är då i Malmö musikstudio och du är med på länk från där du bor någonstans på Österlen.
Österlen, ja.
Behöver inte precisera mer än så. Nej. Men vi ska prata om kollaps i det här avsnittet. Och det är ju ett ganska aktuellt tema då med den här pågående klimatkollapsen och den sjätte massutrotningen. Ett tema som jag har snuddat vid i mitt poddande i tidigare avsnitt här. Men vi tänkte prata lite mer om det nu, lite mer ur ett historiskt perspektiv. Att vi har läst två böcker inför det här. Dels en ny, ganska hyllad bok tror jag. Eller uppmärksammad i alla fall. Av den amerikanska historikern Kyle Harper. En bok som heter Roms öde. Klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång. Och det är då specifikt mer om romarrikets kollaps. Men sen så har vi också läst antropologen Joseph Tainters klassiska The Collapse of Complex Society, som är mer då, kan man säga, en mer generell teori om samhällskollaps. Att samhällen i takt med att de blir mer komplexa också blir mer sårbara för kollaps. Du har ganska bra koll på den här boken, va? Och har läst den tidigare.
Jag har läst den tidigare och tänkt mycket på den, men jag måste erkänna att jag hade en utskrift som jag började leta efter igår, så jag ägnade ett par timmar åt att göra det. Och sen fick jag, det måste ha försvunnit precis som så mycket annat. Så jag har väl mest suttit och ögnat igenom pdf på datorn sen på kvällen. Vad sa hon om det där och så vidare. Men jag märkte sen att jag kommer ihåg väldigt bra, för det här är en... Ja, det är en teori som är liksom väldigt lätt att sätta sig i bakhuvudet och göra iakttagelser utifrån sen när man väl har liksom tagit in den.
Okej, ja, men du hade den bara i pappersformat, i fysisk form?
Ja, jag hade tidigare för flera år sedan när jag var väldigt inne på det här. Jag har liksom skrivit ut den och häftat ihop och allt sånt där så att jag skulle ha en liten bok. Men,
Så hade du anteckningar i marginalen och sånt?
Ja, precis, allt det där. Men den har liksom försvunnit någonstans i någon utrensning där man liksom snabbt konstaterar att det är en massa utskriftspapper där och sen slänger man. Det var lite trist.
Precis.
Men som sagt, den är ju väldigt mycket en sån här, du vet, hammarteori. Att man, när man får den här teorin i handen så ser alla problem ut som en härlig spik att slå i. Så att den är väldigt kul att använda sådär.
Ja, just det, att det är ett... Man kan applicera det på allting. Eller det får på sig så här glasögon. Att man brukar prata om feministiska glasögon eller marxistiska glasögon eller... Jordan Petersons glasögon kanske, att då, nu ser jag allt genom det här.
Kollapsglasögon kanske.
Jag kan lägga det här rastret på alla fenomen i samhället nu.
Känner sig jättesmart liksom.
Just det. Ja, men det är alltid härligt att ha en sån teori då i bakhuvudet hela tiden. För det var det att jag skulle säga att jag på grund av livspussel och att jag var lite utslagen i jävla förkylning och andra lama ursäkter, bara lite halvt nu har läst den här Tainter-boken. Eller jag har inte riktigt läst den från perm till perm. Jag har scrollat den ganska ordentligt. Ja, jag vet inte, men jag tror att jag kan nog hänga med ändå på det mesta av vad tesen innebär. Men den här Tainter-boken tar ju då upp flera exempel på historiska kollapser, men ganska mycket Rom, för att romarrikets fall är väl det mest sådär beryktade, ökända exemplet på civilisationskollaps. Och det är det då den här Kyle Harper-boken handlar specifikt om Roms fall. Det är en ganska vanlig observation att grejen med Rom, att man pratar mycket om Roms kollaps, men att det kanske, att det mer anmärkningsvärda med Rom var att det pågick så himla länge. Man knockas lite av det, att statsbildningen i Rom var väl typ 1200 år, något sånt här tror jag, från 700 före Kristus till, eller längre om man pratar, för att Västrom föll där runt 500, men sen så pågick det ju, Östrom fanns ju typ nominellt fram till 1400-talet eller någonting i alla fall, det där bysantinska imperiet. Fast det var kanske inte eller det är väl de flesta överens om att det inte var Rom som det såg ut innan. Men om man pratar om det här Rom-imperiet, alltså världsherraväldet, så väl det är typ 500 år utav världsherravälde kanske.
Mm. Och ganska många återkommande kriser också. Sådär, oj, nu kommer Hannibal, oj, nu kommer gallerna. Så att det var ju inte att allt var lugnt och sen bara föll allt samman, utan de tog sig igenom enorma kriser gång på gång också.
Precis, det var verkligen att det pågick i hundratals år just för att det kunde komma några, att Rom kunde förlora ett slag, men de kunde aldrig förlora ett krig liksom, när de satte in hela sin sådär, sin så här eskaleringsprocess, där de så här bara satsade alla resurser mot någonting, så krossade de allt motstånd. Men att det var från Storbritannien till Afrika, från Portugal till Kaspiska havet, att Medelhavet var ett innanhav, 25% av jordens befolkning var Rom. Men just det där tidsperspektivet, att britterna hade 100 år av Britannia rules the waves, USA kanske haft världsherravälde sedan andra världskriget, eller bara sedan 1989 kanske, beroende på hur man räknar. Men det är som om den här USA-världsordningen bara skulle pågå i typ 500 år till, eller 450 år till kanske. Att det är bara svindlande tidsperspektiv. Ja, men det är att det finns här massor av teorier om Roms fall. Dessa här barbarer som invaderar, och ekonomisk stagnation och inbördeskrig, eller också sådana här bara att de blev för dekadenta, romarna. Att de slutade med sin civic responsibility.
En teori som verkar ha fallit bort, men som det var mycket snack om för ett tag sedan, eller som jag råkade gräva upp när jag var väldigt intresserad av undergångsteorier och sånt, var ju att romarna skulle liksom sluta skaffa barn. Och att det till exempel berodde på att de hade blyinfattning i vattenrören eller vattenledningarna, så att de fick i sig en massa bly och blev sterila. Men den verkar ha fallit ur. Det känns ju som en sån här riktig konservativ högerteori, liksom, så här, i stil med dekadensen, liksom, att de inte fortsatte skaffa stora familjer och liksom blev bortskämda och levde för dagen som vi gör typ.
Ja, just det.
Lät en massa invandrande goter ta över armén, och så gick det som det gick.
Alltså, det var lite miljöpartistisk teori också i och för sig om just det här med,
ja, med miljögifter.
Mm. Men vad den här då Kyle Harper adderar i den här nya boken då, Roms öde, det handlar ju mycket om att sjukdomar och klimatförändringar underskattats som faktorer när man diskuterat Roms fall. Men att det är så här, på grund av då ny teknik och nya framsteg i mikrobiologi och DNA-sekvensering och geologi och sånt, så kan man få mycket mer detaljerad information om hur klimatet utvecklade sig, om så här vulkanaktivitet och så här studier av människofossiler som visat vilka sjukdomar romarna hade, vilket näringsintag de hade, hur så här medellivslängd och medellängd utvecklade sig och hur farsoter och pester spred sig. Så det finns liksom en massa ny kunskap som Harper använde sig av, som romarrikets historiker inte hade tillgång till för bara ett par decennier sedan. Och det Harper bland annat lyfter fram är att tiden då det romerska imperiet expanderade mest och som mest välfungerande, det sammanföll med något som Kyle Harper kallar det romerska klimatoptimumet. Att det var då en period mellan 200 före Kristus och 150 efter Kristus som präglades av värme, nederbörd och stabilitet. Att det finns en allmän trend under senholocen, som den geologiska tidsepoken vi lever i kallas, eller klimatsituationen vi har i senholocen. Det är det vi har levt i de senaste tusentals åren, och det är att vi har då långsamt gått mot ett kallare och torrare klimat. Men det var under det här romerska klimatoptimumet på 350 år, då var det som en throwback till mellanholocen klimat som var varmare och fuktigare. Och Rom gjorde sig då liksom under sin expansion och tillväxt beroende av ett sådär sällsynt gynnsamt tillstånd, då man kunde odla upp även vanligtvis dåliga jordar och så vidare. Sedan efter det föll liksom en period av mer instabilt och varierande klimat, och sen så kom det under 500-talet och 600-talet den senantika lilla istiden som skapade massa problem och stress. jag tänkte lite på det, att det liksom den här fördomen man har, eller den här bilden man har i sitt huvud av det romerska Europa och det medeltida Europa. Om man tänker på de två sakerna i sitt huvud, att i romerska Europa gick alla runt halvnakna med sandaler och det var varmt och frodigt. Men, men i det medeltida Europa var det kallt och kargt och alla gick och hukade i såna kåpor. Men det stämmer då, stämmer helt och hållet med historiska klimatdata att det var så också.
Ja.
Men det stämmer ju inte i och för sig då, den här bilden man har att romare var starka och högresta och så. Som man får man ju inte av att läsa den här boken.
Att de så... Nej, och det är ju en sak jag tänkte på, att det är ju inte... Det verkar ju som romarna nästan hela tiden var korta, hade inälvsparasiter, en massa äckliga sjukdomar och var undernärda. Alltså att det var ingenting som inträdde när allt gick snett, utan det var Rome at its prime. Fick de äta barkbröd liksom, för att all energi gick åt då till armén och pöben i Rom och till att vara ute och utvidga imperiet.
Ja, men exakt, det är lite det. Om man så skulle göra såna realistiska skildringar, så skulle det inte vara de i den här BBC-serien Rome eller Russell Crowe som skulle spela romar, utan det skulle mer vara någon sån felnärd sjuklig 1,62 lång.
Så man måste gå och skita i en buske hela tiden också.
Ja, precis. Dör av diarré 20 minuter i det filmen. Ja, men att man får bilden av att alla såg ut som att alla såg ut som Gollum ungefär när man läser den här boken. Men precis som du säger, att det är att han skildrar de här pesterna och farsoterna när det är riktigt illa, men känslan är ju att det var så här, med moderna ögon var det ju normaltillståndet katastrof liksom, att de hade medellivslängd typ på 30 och alla dog i diarré och liksom malaria och
ja, just det. Precis, det fanns ju överallt. Det fanns ju till och med malaria i Kristianstad upp till medeltiden, tydligen. Utvikning. Men han skriver ju också det att de här sjukdomarna slår så hårt för att befolkningen i Rom var så fruktansvärt osunda när sjukdomen kom. Precis som när pesten slog till mot medeltiden i Europa, att det var... Folk var undernärda och hade spetälska och sånt. Och så verkar det ha varit i Rom också. Att det var ju, de blev bara ännu sjukare. Det var inte så att de var friska alls när det dök upp.
Nej, just
det.
Det
ger boken intryck av.
Ja, men det är intressant. Det är mycket just det där med att man har också mätt hur medellängden utvecklades. Och att alltså på så där, i Italien, på italiska halvön, så var folk var längre innan Rom. Och sen blev de längre igen efter Rom. Men att just det här var att, alltså att Rom var liksom en så här civilisationsmässigt och liksom i mängden människor som fanns så här demografiskt, så var liksom Rom en höjdpunkt då. Men för den enskilda personen verkar det ha varit rätt deppigt då, att ja, men det var just den här stadsgrejen, att den här urbaniseringen på den tiden bara ledde till sämre hälsa, att man bara var en sån sjukdomsflora där.
En sak jag tänker på är det här, vi ska få vete från Egypten. Vete, det är det bygger på. De, liksom, alla i Rom verkar leva på vetebröd.
Ja.
Och det har vi ju lärt oss att det är ju inget sunt alls.
Nej, just det, är som en så här, som bara äter pizza hela tiden. Att...
Ja, men det lär väl ha varit rätt mycket typ pizza. Ja, men så här, bröd, lite ost och någon så här, tomat typ.
Mm. Precis, ja, men jag tror det är delvis så, men det känns som att han lite grann ändå lyfter fram det där att visst att de kan vara lite dåligt närda, men det var egentligen inte det största problemet. Alltså till exempel för medellängden så var det ett värre problem med sjukdomarna. Att det är något så här, när man har drabbats av mycket sjukdomar som barn, och ja, när man växer, då är det liksom, då ägnar kroppen massa energi åt att bekämpa det, och det är liksom... gör att man blir kortare helt enkelt, bland annat. Så att det var mer att det var, eller som jag förstod att det var mer en avgörande faktorn till liksom varför folk blev kortare då. Och det är något som man har kunnat se senare också, just det där att urbanisering liksom är dåligt för hälsan, att även i den tidiga industrialismen i Storbritannien och USA var det också så att de här tidigare då industriarbetare som flyttade till städer, att de bodde sämre och hade sämre liksom hälsa och livskvalitet än sina föräldrar som var bönder. Mm. Och liksom blev, ja, hade sämre medellivslängd och blev sämre medellängd. Men i det fallet då så kom det ju en teknisk utveckling och en modern sjukvård som parerade för det här. Och så småningom gjorde att utvecklingen gick åt andra hållet. Men i såna antika urbaniserade högcivilisationer så kommer det ju ingen sån grej som parerar för det. Så det är som att man mår mer, ja, det är bara sämre livskvalitet att vara stadsbo än lantisbo, känns det som på den tiden.
Ja, fast det löste de ju med att de utrotade lantborna också lite grann. För det var ju också ett problem att allt mer jord, i alla fall i Italien, blev sån här stor jordbruk där man anställde slavar. Slavar var ju deras liksom motsvarighet till fossila bränslen, typ den här slappa energiformen man tog till för att lösa alla problem. Kastade man bara lite slavar på det. Och det ledde ju också till att det är många... Romare hade ju inte riktigt något val eftersom man blev utkonkurrerad av de här gigantiska slavplantage också. Fick man flytta in till stan ändå.
Mm, just det. Men i alla fall, han går igenom den här då sjukdoms... Alltså inte bara den klimathistorien utan också sjukdomshistorien. Och ja, det var, jag menar, det första antoninska pesten som är på 100-talet, 165 tror jag antecknat här, som var smittkoppor, sedan den cyprianska pesten 249, som var massdöd i ebola, eller det är inte helt okontroversiellt, men han gissar på att det var ebola. Och den spelar då en stor roll i 200-talets kris, då Rom nästan föll. Men att det var så här ständigt interna maktstrider och invaderande barbarer på alla fronter under den tiden. Och man ser det då som att, i alla fall i Västrom, att det var då den här långa, gradvisa processen från antikens högkultur till den mörka medeltiden, att den började då. Att handeln minskade och städerna började tömmas på folk. Och det gick liksom i riktning att de olika provinserna blev mer självförsörjande och började så mer ignorera Roms centrala auktoritet och deras skatteindrivare. Handelsekonomi och penningekonomi började gå ner. Och att man går tillbaka till så här tillstånd då den enda ekonomiska resursen av värde är att kontrollera mark och spannmålet det producerar. Sen blev det då en permanent delning av Rom i en östlig och en västlig del, 395. Och ja, men Västrom då, det föll sönder snabbt. Men i Östrom var det ytterligare någon slags renässans, kan man väl säga då, som han beskriver, Harper, att kejsar Justinianus, säger det rätt? Justinianus, ja. Han återerövrade stora delar av Medelhavsregionen. Men det var under hans regeringstid så... Under hans regeringstid var det då liksom den största klimatchocken, och det var att den var den mest extrema nedkylningen som har skett under de senaste 2000 åren. År 536 var det, som var det kallaste året någonsin med 2,5 graders nedkylning. Och det var då orsakat av en kombination att det dels bara var den här då lilla istiden i klimatutvecklingen, men framförallt att det var extremt mycket vulkanisk aktivitet som skapade ett sånt här, ett year without summer. Att solen lyste knappt genom askmoln och det blev kraftig missväxt och så vidare.
Jag kollade faktiskt för jag tänkte att här är ju ett bra sätt att liksom testa Harpers tes. För att om klimat, för det står ju i boken, jag kollade upp det också, det här The Worst Year in History. Det spreds ju någon artikel på sociala medier om just det här året och hur hemskt det var. Att det var liksom vulkanaska överallt och solen lyste inte på 18 månader i princip.
Bara att det var ett meteornedslag också, eller? Nej.
Men meteornedslag är en teori, och sen är det flera vulkaner som man har gissat, och man tror att det kanske var ett till stort vulkanutbrott vid 540. Men eftersom alla källor säger att det här har noterats i Europa, i Indien, i Kina och lite överallt, så borde det ju då, om klimatförändringar leder till civilisationskollapser, så borde man se fler exempel på det.
Just det.
I samband med det här. Och det gjorde jag faktiskt. Jag kollade upp och Gupta-riket i Indien, som är liksom en klassisk indisk högkultur, föll samman och blev erövrad. Alltså lite som Västrom, år 543 följde samman, barbarfolk tog över, splittrades i småstater. Och sen är det en... en sån här centralamerikansk stad, stadscivilisation som hette Teotihuacan. Teotihuacan försöker jag uttala det som. Och det plundras runt 550. Så det ligger ju liksom ganska nära i tid att det här kan, samma händelse kan ha påverkat. Och sen kan man också slänga in islams erövringar 100 år senare. Att det kan ju tyda på att persiska riket var försvagat och sådär.
Ja, just det. Just det. Det är det som sker där när Östrom också kollapsar då, att islam tar över. Det skriver man också om det här med, vad heter det, eskatologi. Mycket med både islam och kristendoms eskatologi, och det är bara det här domedagspredikande, eller att man lever i den yttersta tiden. Att det var en marknad för den typen av religioner och ideologier då, för att alla kände att jorden går under nu liksom. Allt faller.
Ja, han tar väl upp något, Apollodyrkan var ju en som dök upp där under en sån här orolig period. Som tas upp i boken också.
Just det.
Innan kristendomen tog över så hade man liksom samma hjälp oss, fräls oss ideologi ett tag.
Men det är precis, men det är en parallell till idag då. Det är det Olle Bäck säger också, att vår nuvarande samhällskollaps leder till att det slutar med att muslimerna tar över. Så det är samma.
Eller kanske så här, undergångssekten Greta är väl en annan så där apollisk.
Ja, just det. Ja, precis. Det kommer bli en episk strid där. Ja. Mellan de här olika då yttersta dagarna rörelserna. Men det här är då, ja, det här är värsta året, kallaste året, kraftig missväxt, väldigt mycket klimatstörningar med, vad det blev så olika, det regnade konstigt och blev översvämningar och så vidare också, men också att därefter kommer då den justinianska pesten också, strax efter det här. Och det var då pest. Det är så här konstigt, för pest används ju lite grann, det betyder bara farsot ofta. Man bara pratar, men så kan det vara smittkoppor eller ebola. Alltså historiskt att man, det betyder bara sjukdom eller farsot, pest. Men den här justinianska pesten var det då som kanske vi mer tänker på som pest. Det var böldpest, alltså samma som digerdöden, den bakterien. Och att den pestbakterien föddes fram på det asiatiska höglandet. Och enligt Harper, jag menar, han kanske inte var så säker på det här, men han menar att han tyckte att det var en ganska rimlig hypotes, tror jag, att det finns skäl att tro att den kunde ta sig, när den här pesten kunde ta sig via pestloppan till Europa på grund av den här nedkylningen som var då. Att pestbakterien brukar annars kvävas av sydasiatisk sommarvärme så att den inte kan röra sig så långt och leva så länge i taget. Men ovanligt milda somrar kan ha gjort då att passagen till romarriket var farbar för pestlopporna. Och Rom kunde också då, det skriver man också om ganska mycket, just att Rom, att det var den mest komplexa civilisationen då som världen sett dittills, så här största, så stor sammanlänkat nätverk som den var, att det gjorde att den kunde utsättas för en pandemi som inget imperium tidigare på grund av sitt kommunikationsnät, ja, med så här vägar och handelsledare. Så det var därför liksom Rom utsattes för de första pandemierna. Annars, ja, men tidigare i historien, i enklare civilisationer, så kom även en sån farsot bakterie bara till en grupp med människor och tuggar igenom dem liksom. Men sen kanske den bara dör ut där för att den kan inte ta sig vidare. Men det här är väl också det nya då, att som Harper, de här nya rönen då som Harper kan förhålla sig till, är väl att den pekar på att den här justinianska pesten var värre än vad man tidigare kunnat visa. Eller att det finns ganska mycket som tyder på att den kan ha varit i princip lika illa som digerdöden. Det finns inte lika många källor som det finns för digerdöden-epoken, men att så här, nya genstudier på massgravar visar att den spred sig långt utanför städer. Och, ja, men att det kan ha varit typ samma som digerdöden, att, alltså att typ hälften dog kanske. Men i alla fall då att Harper menar på att, jag tror att han menar så lite att Västrom, att han mer där kan mena på att det var mera kanske då den mänskliga historien, eller vad man ska säga, och som ledde fram till fallet, mera tydligt att det var så strukturella problem och politiska problem, men att Men att han menar att i fallet Östrom att de här miljöfaktorerna var så överväldigande att, att de liksom knockade imperiet och att allt disintegrerade. Och sen var det väl då så att Östrom då, eller det bysantinska riket som det har kallats också, det fortsatte finnas nominellt ända fram till 1400-talet, men då som en pyttestat i jämförelse. Och ja, men jag tror, ja, men en poäng som Kyle Harper gör är väl också det här vad man menar med fall och kollaps. Men han menar att det verkligen är relevant att tala då om ett fall och en kollaps på så vis att det var en enorm livsomställning för alla människor i det som levde i det som var ett romarriket. Alltså det var inte bara att det inte längre Rom, utan det heter något annat. Men allt fortsätter som förut för invånarna. Vi bara skickar skatten mot någon annan stad. Alltså det var inte så, utan det var slutet för ett sätt att leva. Alltså dels då innebar det ett enormt befolkningstapp, att befolkningen runt Medelhavet ja, men typ halverades från så här tiden för Roms höjdpunkt till tidiga medeltiden. Och det innebar så ekonomisk nedgång, att städerna krympte radikalt. Staden Rom gick från att ha 700 000 invånare till typ 10 000. Och så där, att Rom verkligen föll, det var inte bara så här namnet Rom som försvann, utan det var något som föll socioekonomiskt och materiellt. Så här, handeln avtog, komplexiteten avtog. Att, jag skriver så här, citat. Människorna försvann inte från det romerska imperiets gamla territorier, men deras tillvaro blev enklare och mer lokalt orienterad. Tecken på detta drama finner vi i städernas förfall och den långväga handelns nedgång. Slutcitat. Och det är då att det slutade finnas krukor tillverkade i Nordafrika, i Storbritannien. Det slutade så finnas en stark central statsmakt som drev in höga skatter och drev in ett så här spannmålsöverskott som försörjde stora stadsbefolkningar. Det är en sån här poäng han återkommer till rätt mycket, att det fanns ingen ursprunglig bondebefolkning som var helt orörd av den romerska civilisationen, utan att de senromerska bönderna, de åt fat, tillverkade specialverkstäder och de sov under industriellt tillverkat taktegel, de handlade med mynt, så de var en del av en penningekonomi, de var föremål för taxering. Men allt det här då tog slut där på 500-600-talet. Och man gick verkligen bakåt. Att man skickades tillbaka till en så här komplexitetsnivå som var så låg så att man inte har sett den på 1000 år. Typ. Särskilt i Italien tror jag han pratade om det. Att det, typ en fjärdedel av befolkningen var kvar. Och de gick tillbaka till för etruskisk tid i komplexitetsnivå. Det låter ju som en låg komplexitetsnivå.
Ja, men det som man konstaterar är ju också att det vi pratar om Roms kollaps. För att det fanns inget annat där. När Östrom börjar falla samman så finns det hela tiden grannar som liksom fortsätter vara civilisationer som bara tuggar i sig av det. Men i Rom fanns det ingen konkurrerande kung som man bara kunde börja betala skatt till istället.
Nej, just det. Nej, precis, för det är därför Östrom är med den här långsamma tillbakagången och långsamt minskande betydelsen. Men Västrom verkligen kollapsar snabbt. För att det är ett maktvakuum då, eller vad man säger. Att den makten försvinner och det finns ingen annan som kliver in.
Alltså en sak som jag tänker på när jag läser om Rom och när jag läste den här boken också, så alltså att hur utdraget förloppet är. Som du säger, folk byter inte bara kung eller imperium, men allt fortsätter som förut. Utan allt faller samman, men det går ju väldigt lång tid. Och det verkar ju som så här, ganska långt efter vi historiker säger att där Rom har fallit för 100 år sedan, så går folk fortfarande omkring och tror att de har en kejsare och betraktar sig som liksom romerska medborgare. Alltså långt in på 600-talet så sitter folk där. Och, alltså, många institutioner överlever. Det är liksom innehållet som har försvunnit.
Ja, precis. Eller det är väl så lite både och. Det känns som att det verkar också som att han ibland gör poängen att det går väldigt snabbt och att, ja, men att så här, Storbritannien förändras på nolltid från romerska till postromerska, liksom att statsbefolkningen bara drar ut på landet igen, penningekonomin försvinner och så.
Jo, absolut. Men det är också den här definitionen på snabbt som jag för ja, man sitter och läser en bok och så är det så här svepande beskrivningar över 100 år.
Ja, just det.
Och det har lite byggt upp den här, vi har ju lite en kollektiv bild av att en samhällskollaps ska ske liksom på en dag. Det är ju lite vad den här prepper-grejen bygger på, att man liksom en dag vet man bara att det liksom är dags att bara sticka eller koppla ur sitt liksom preppers förråd och liksom börja skjuta på alla som närmar sig. Men det känns ju som det fanns ju ingen så här jättegiven punkt när en romare skulle ta sin bug out bag och sticka innan Mad Max bryter ut.
Nej, just det.
Och Mad Max verkar ju liksom inte bryta ut alls, utan generationer bara kommer och går och så faller allt samman och går, som du säger, ner till en lägre komplexitetsnivå. Liksom. Jaha, man flyttar ut på landet igen. Det känns ju ändå som om vi säger att så här, väst faller samman. Om hela förloppet tar 50 år så är det ju väldigt lätt att se hur man liksom bara sitter och vänjer in sig i det. Och man tänker att en prepper, att det... Man har allt redo, men sen så liksom visar det sig sen att man har suttit och klagat på regeringen på Twitter tills man är gammal och dör. Och först om 500 år kommer någon liksom historiker konstatera att han levde under en efter kollapsen i princip. Han har inte märkt det själv riktigt. Man har liksom bara märkt gradvisa förändringar som man liksom anpassar sig till.
Jag kan i och för sig tänka mig att det kommer gå så snabbt. Det är som nu, att det är så här förändringar man har märkt av liksom. Man har så märkt av förra sommaren att den inte var som något annat, men man vänjer sig ju väldigt snabbt också vid nya normaltillstånd och så.
Ja.
Men absolut, jag tror inte att så där preppers, om man ska ta dem, så kommer nog inte de från en dag till en annan plötsligt få användning för alla sina leksaker, utan det.
Nej.
Men det är ju, jag vet inte, särskilt nu känns det som att det är en så snabb mutation av klimatet, så att det finns ju mycket som talar för att vi kommer märka det. Men visst, hela den här idén om kollapsen som Mad Max, den är ju ganska dum liksom, så där, eller att det från ena dagen till andra blir Mad Max. Också hela prepper-idén, så här, att man tror att man ska klara sig själv, liksom, att det är det kommer gå ut på. Att man inte tror att det kommer finnas grupporganisering bara för att stater faller samman, utan det är snarare att man så här, eller snarare håller på med prepping, tycker jag, att det borde väl så vara bra, vara skicklig på att suga av den lokala krigsherren eller sånt där liksom, för att,
ja, precis,
för att klara sig i postapokalypsen.
Där tänker jag också att det kan vara en så här väldigt glidande skillnad på vad som är liksom staten faller samman och vad som är... Nej, men så här till exempel, jag minns att jag såg en dokumentär om någon så här samhällskollaps i Sydamerika, och då visade det sig att ett exempel på, oj, det har kollapsat, man upptäckte att det var liksom familjer hade blivit ihjälslagna och det var mycket våld. Och tankarna går direkt, ja, men du vet, staten försvinner och då kommer liksom hälften av befolkningen genast gå ut och bli så här kannibalvåldtäktsmän. Men jag menar, det kan ju ha varit så att liksom den här massaken de hittade, det kan ju snarare vara liksom en allt mer primitiv stat som kommer och försöker driva in de sista skatterna, till exempel.
Just det.
Alltså, det farligaste gänget, om jag tänker Sverige och sen skulle vi ta bort allt, vilka skulle man behöva suga av? Jag tror ju poliser och militärer känns ju som en grupp som är bättre att hålla sig väl med än liksom den lokala tuffingen.
Ja, just det. Ja, precis. Men,
de kommer fortsätta kalla sig Sverige. Liksom. Bara, hej, vi är Sverige här. Nu, vi tar inte skatt, utan nu tar vi skatt i att du går ner på dina knän istället. En symbolisk skatt. Och så tar vi lite mat också. Men det är fortfarande liksom kungens pojkar som kommer och hämtar grejerna.
Ja, visst. Ja, men det är väl de som kommer gå över till att bli de lokala tuffingarna i ett sånt tillstånd då, liksom, att det är bara såna utbrytargrupper från armén eller något sånt där som, ja, så här frikårer i post första världskriget Tyskland liksom, som bara går runt och äger gatan liksom.
Ja, visst,
och sen bildar nazistpartiet och tar över. Ja, det var väl det, lite sammanfattning av Harpers teser här om, och hans betonande av det här med miljömässiga faktorer. Men jag vet inte om vi ska gå in lite grann på Joseph Tainter då.
Ja, det är ju en teori som vi en första anblick kan, alltså verkar motsäga till exempel, eller Harper och alla specifika teorier överhuvudtaget. Men det handlar ju om att Tainter försöker lägga fram en så här generell teori om varför samhällskollapser inträffar. Och den bygger mycket på, alltså i grund och botten bygger den på sambandet mellan energi och civilisation, skulle jag vilja säga. Jag började intressera mig för så här undergångsscenarion och sånt i samband med finanskrisen 2008. Så att jag kollade, lapa i med sån här kollapsporr från Russia Today med så här avhoppade finansmäklare som sa att väst var på väg åt helvete. Och så började jag förstås då, man har internet och så gräver man ner sig och de jag tycker var mest intressanta undergångsteorierna var de som gick då på den här rent ekologiska nivån. Men just
den rent ekonomiska nivån?
Nej, de som gick djupare på den ekologiska nivån och hittade alltså så här, de här samlade, ska man säga, miljömässiga faktorerna. Där tyckte jag att klimatförändringarna, alltså de kändes ju lite Hollywood mainstream, men framförallt så, alltså psykologiskt så tycker jag det är så lätt att hantera global uppvärmning. Alltså det är ju jättelätt att liksom bara tänka i huvudet så här, ja, det var ju tråkigt för Holland och Bangladesh, men du vet, Sverige, varmare väder, jag vet inte, man får inte panik direkt liksom.
Ja, men du kanske borde ha lite mer fantasi då kring.
Ja, jag menar lite grann att när man hanterar de här undergångsteorierna så behöver man nästan så här psykologiska hjälpmedel för att inte bli liksom deprimerad, att ha en så här ström i hopp liksom.
Ja, just det.
Att man ändå, jag tror att det i Sverige framförallt, jag tror att det är väldigt många som använder det där i förhållande till klimatteorin, att det blir ändå så här, åh gud vad trist, att man ser framför sig att det som vanligt kommer att hända någon annanstans, och i Sverige så får vi liksom längre sommar, bättre skördar och så vidare. Och då är det ju något som heter, som jag tycker att Tainter är ju en del av, men energiteorierna som framförallt utgår från peak oil.
Just det.
Och grund, det peak oil säger är att i princip allt vi har runt omkring oss, hela civilisationen, all mat vi äter, får vi genom att förbruka ett överskott på energi i form av fossila bränslen som utgör 85% av all energi vi använder. Och eftersom det är en ändlig resurs kommer allt det här, att inklusive maten, att försvinna. Och Joseph Tainter har liksom abstraherat en teori om det här. Om vi tar till exempel, för att gå tillbaka till början, en flock jägarsamlare förbrukar energi på samma sätt som alla andra djur i princip. Men redan när man kommer till jordbrukare så börjar det liksom kunna producera ett överskott som tillåter skapandet av komplexa system för att skapa ännu större överskott. Man till exempel, ja, men liksom dikar ut Nilen och håller på att ha sig. Det krävs ju liksom så stora sociala samarbeten för att göra, och storjordbruk och handel och optimera jordar, odla det där och det där, och sen byter man och sådär. Och det här blir ju då ett självförstärkande system. Så i takt med att man liksom bygger ut komplexiteten så skapar man ett ökat överskott som man i sin tur använder till att liksom skapa ännu mer komplexitet. Och så uppstår så här bevattningssystem, akvedukter, byråkrati, skatteindrivning. Och det här går så bra i början, det är så, liksom när en civilisation uppstår, så att människan lär sig liksom att det finns ett sätt som är idiotsäkert på att lösa alla problem, och det är att lägga på ett tillager komplexitet liksom. Mer byråkrati, mer uppdelning,
fler specialister och sådär. Vad man har för definition av komplexitet, men att ett jägare och samlare samhälle finns det liksom ingen, alla är, det finns bara en roll, en social roll. Sen finns det ett hövdingadöme där det finns en stor man, och sen så finns det någon som är under den stora mannen. Så det finns två sociala roller, och sen i bondesamhällen blir det fler och fler i takt med att de blir avancerade, och i vårt samhälle finns det liksom miljoner olika sociala roller man kan ha. För det är så hög nivå av komplexitet.
Precis, precis. Men, och det här låter ju som, det är ju kanon. Och bilden vi har är ju att det här aldrig ska ta slut. Utan att vi bara fortsätter bli mer och mer komplexa. Men Tate menar att varje civilisation kommer nå en punkt där energivinsten för ökad komplexitet börjar avta och sen börjar övergå i förlust. Mm. Och vad människan kommer inte kunna se det här för att man är förblindad av tidigare erfarenheter och kommer liksom försöka lösa de problem som uppstår på grund av det här med ännu mer komplexitet, vilket skapar ännu större energiförluster. För att man har sprungit in i lagen om avtagande avkastning, diminishing returns. Det är ju en ekonomisk grundlag också. Man kan illustrera det om man har en åker. Du har en stor åker och så jobbar du själv, och om du anställer någon så är ni två som jobbar, så kommer du få ännu större utbyte av den här åkern, och tre är ännu bättre och fyra ger ännu större skörd och så vidare. Men vid kanske tionde arbetaren du lägger till åkern så börjar avkastningen per arbetare avta. Mm. Och de kanske börjar springa in i varandra och kan helt enkelt inte göra mer. Och sen lägger man på fler och fler så blir det bara liksom större förluster. Det finns en Brooks lag inom mjukvaruutveckling som är en variant på det här, som säger typ att ju fler utvecklare du sätter på ett projekt, desto längre tid kommer det ta.
Mm.
För det var lite vardagligt. Jag tror att många som jobbar inom förskolan och skolan också kan ha upplevt exempel på det här. Hur systemet hela tiden möter problem med att öka komplexiteten i form av så här handlingsplaner, öka dokumentation, nya dyra IT-plattformar och sånt som förmodligen bara gör skolan dyrare och sämre. Och sjukvården, så här, ju fler specialister och mottagningar du måste skickas till, desto bättre. Ju fler konsulter och dyra IT-system, desto bättre vård är liksom antagandet.
Men det är också den här grejen då, att det i de här systemen, att det på ett sätt, det produceras hela tiden mer och mer. Det är mer och mer output, men det krävs en större mängd arbete för varje enhet output hela tiden. Att det går i den riktningen. Alltså, så är det väl redan på en jägare- och samlare-nivå. Liksom, sådär, att om du har trädet du bara har framför dig lättillgängligt, om du plockar frukten från det, så är det väldigt hög avkastning på insatsen arbete. Men om du sen måste klättra upp till ett berg för att plocka... Men om du har plockat all lågt hängande frukt, bokstavligt talat, i det här exemplet. Men sen så måste du plocka frukten uppe på ett berg och klättra upp dit, och då, ja, men då blir det ju som att du måste sätta in mer arbetsenergi för att få den här energin från frukten tillbaka. Så att det blir liksom minskad avkastning per frukt, för att du måste liksom slösa med mer arbetsenergi för varje liksom frukt du får. Och att det är samma då med, ja, men med jordbruk också då, att man först odlar upp de bästa åkrarna alltid. Och sen så vill man ha mera, få ut mer spannmål. Och det kan man få, men då blir det att du odlar upp de sämre åkrarna. Och då blir det liksom mer arbetsinsats för varje enhet. Spannmål blir det hela tiden i takt med att...
Ja, precis. Och det finns ju ett begrepp för det här som Tainter använder. Return of invested energy, eller return of energy investment. Och det använder man ju ofta, till exempel. Det är ju peak oil-problematiken, i att de första oljekällorna, de var de här, du vet, Beverly Hillbillies, att man bara tryckte ner en pinne i marken och så sprutade det upp. Och då fick man, för varje tunna olja man investerade i och ta fram olja, fick man 100 tunnor, och nu är vi nere på 5 tunnor tillbaka för varje tunna.
Just den här nya när man ska fräka fram oljan med den här då jätteenergikrävande tekniken, så just det, då är en tunna olja för att få 5 tillbaka. Ja, precis.
Ja, precis, precis. Och det där kommer ju bli svårare, och det är också därför som fracking naturligtvis inte löser problemet med peak oil, utan bara skjuter det fram lite grann.
Precis, det är väl det som ändå är då kanske en skillnad i det här moderna samhället, då vi dels subventionerar vår livsstil med fossila bränslen, men också att det är den här då, att det är tekniska innovationer som ja, men det är väl ändå så här, vissa peak oil domedagsprofeter har väl, deras så här prediktioner kom väl lite på skam, tror jag, nu ganska nyligen, för att det bara var något nytt genombrott i hur man kunde fracka liksom, så att man köpte sig några år till liksom, i alla fall att man att det här moderna samhället har ju en tendens att kunna skjuta den där problematiken på framtiden mer än vad, jag menar, en antik civilisation som romarriket där det inte sker teknisk utveckling, utan, eller inte i någon på samma sätt som i ett modernt samhälle i alla fall, utan då det mer bara handlar om att göra andra liksom åtgärder för att få ut mer utav.
Ofta typ ta grannfolkets mat och erövra dem. Liksom den enklaste lösningen på problemet. Men Tainter adresserar ju också det här liberala hoppet om att vi vetenskapsmännen hittar på något. Han menar ju att det pågår ju samma process inom vetenskaperna. Det man får tillbaka, avkastningen minskar hela tiden, och han pekar på att på Isaac Newtons tid så var det ju liksom lågt hängande frukter överallt, och en person kunde liksom i princip skapa ett helt vetenskapsfält, och idag arbetar tusentals forskare med enorma anslag för att flytta ett liksom marginellt litet fält några millimeter framåt.
Just det.
Som en illustration för det här.
Ja, precis, att en vetenskapsman kunde göra ett genombrott genom att flyga drake till exempel. Men ja. Nu, det går inte idag, utan nu ska man ha ett sådana, något mikroskop som kostar 1 miljard för att kunna ta det vidare.
Exakt.
Så då blir det mycket mera kostnad per enhet forskning man får ut, eller man ska säga.
Ja, exakt. Och det här, faktiskt så nämner ju Harper det här i förbifarten i sin bok, så nämner han vad som är kan ses som ett exempel på Tainters tes, att under tidig kejsartid, och det var ju då när allt gick bra, så fanns det inte ens 1000 avlönade ämbetsmän i det romerska riket. Men under senantiken då, när som vi har läst, allt gick åt helvete på alla fronter, så hade de 35 000. Och det tyder på att Rom har jobbat på det sättet också, att säga, men då, det är ju ett typiskt exempel på liksom att göra någonting mer komplext, att liksom anställa mer ämbetsmän helt enkelt, mer byråkratisering. Och Tainter menar ju då att när sådana här fenomen överväldigar en civilisation och gör att den i sin helhet liksom slösar mer energi än den vinner på komplexiteten, så är den dömd till kollaps. Och att det kan utlösas av en klimatförändring som i Västrom, och kanske Gupta-riket kanske också är samma sak. Men han menar ju att grundorsaken är att civilisationen har blivit ett förlustprojekt i fråga om energi. Som då är den grundläggande ekonomiska enheten på jorden egentligen, menar han.
Ja, just att det är på ett sätt inte fel att det var barbar invasioner och liksom pestutbrott och klimatkatastrofer som liksom knockade imperiet. Men i tidigare skede, innan den här minskade marginalavkastningen hade börjat verka, så kunde Rom ta minst lika hårda smällar och ändå gå vidare. Så att, ja, precis, att det ändå är förutsättningen för att, ja, men så där du sa att de var så här, gick från 1000 ämbetsmän till 30 000 då, i takt med att de skulle så här, eller ökad byråkratisering för att lösa problem som uppstod hela tiden, och stressar och kriser, men att det är just också lite den här skillnaden då, med att alltså den smällen tog ju liksom då folket på botten hela tiden, eller det var bönderna som tog den smällen, för att de liksom skulle hela tiden försörja en större och större befolkning av specialister som inte själva brukade jorden och var självförsörjande, utan att det var att tas ut mer och mer skatter från dem, mer och mer spannmål från jordbruken, till en så här då växande professionell specialiserad stadsbefolkning. Och då man känner verkligen så här då, ett sånt antikt samhälle, att det här verkligen är ohållbart i längden, att du kan inte pressa det här begränsade försörjningssystemet så länge liksom. Du kan inte pressa bönderna så hårt så länge, utan det kommer kollapsa då. Och att det är samma fenomen kanske då egentligen i det moderna samhället. Eller att Tainters tes stämmer också i det moderna industrisamhället. Men det är just det här att vi med hjälp av fossila bränslen och teknisk utveckling, så gör vi att den här, det är så vi liksom har kunnat finansiera den här ökade specialiseringen hela tiden. Och och det känns som att, alltså lite speciella är ju det här att det är att vi har den enorma tillgången på energi som gör att vi har kunnat öka den här specialiseringen hela tiden. Och att men i antika samhällen så man sprang in den här energivägen tidigare. Men då som så här peak oil människor säger så kommer vi också springa in i den här att energin tar slut. Men det är lite, lite speciella i vårt fall är ju ändå så nu att vi nu, att det är egentligen inte det akuta problemet, för att det finns så mycket fossila bränslen fortfarande att ta upp så att vi kan hålla på med det här ganska länge. Alltså innan det problemet uppstår, att vi får slut på energi, så har vi liksom, kommer vi ha intecknat oss för katastrofal klimatuppvärmning. Så att, eller att det bara egentligen, att det är lite annorlunda problem. Det är inte så att vi har energibristen, utan att vi måste pådyvla oss energibrist innan vi har den egentligen. Att liksom tvinga oss själva att sluta förbruka så mycket energi. Vilket ju inte verkar kunna ske, men att det är bara, ja, du förstår vad jag menar.
Ja, du förstår. Fast det är ju samtidigt så med peak oil-teorin. Den säger ju också att att kollapsen i energiförsörjningen kommer liksom komma snabbare än man kan tro. Eftersom det här förhållandet mellan, det går väldigt snabbt sen, som vi sa nu var förhållandet typ på fracking kanske är fem tunnor olja för varje olja motsvarande mängd energi som en tunn olja som man liksom lägger ner på det här. Men då menar du att det går väldigt snabbt tills det blir liksom bara 4, 3, 2, 1. Och när du är nere på 1 så är det meningslöst att hålla på egentligen. Och ta upp energi för att spendera energi.
Ja, precis.
Så att de varnar ju också för att oj, det där kan komma väldigt snabbt. Att det också kan komma inom en 10-årsperiod helt plötsligt, så kan det bli en ganska snabb omställning.
Ja, jag vet. De har kanske gissat fel om det tidigare, men... Men det är möjligt att de har rätt i det, men att, och det är väl den troliga utvecklingen är väl att vi kommer köra på ända in i kaklet som det verkar. Men alltså, jag menar bara problematiken vi står inför är lite speciell, för att det vi egentligen skulle behöva göra är att pådyvla oss själva att förbruka mindre energi innan vi liksom är drabbade av det här yttre tvånget att energin tar slut, så att säga.
Det är ju helt korrekt, men det är ju någonting som människan hittills har ju varit helt oförmögen att agera på något annat sätt än det här mönstret som Taint målar upp som är väldigt deppigt tills man läser. Det kanske fortfarande är deppigt, men jag tycker att man hittar liksom lite ljusglimtar om man läser hur vad en kollaps innebär. Enligt Tainters definition till exempel så innebär det bland annat att vi får mindre social stratifiering, det vill säga att samhället blir mer jämlikt, mindre centraliserad kontroll, vilket definieras som mindre reglering och integrering av politiska och sociala grupper utövat av en elit, mindre ekonomisk och yrkesmässig specialisering, och det är ju, vilket innebär att många jobb som till exempel influencer på Instagram eller poddare för den delen kommer försvinna och ersättas av mindre specialiserade uppgifter som att skaffa mat. Och det här, det är lite dubbelt egentligen. Jag tänkte bara liksom titta lite mer konkret på livet efter en kollaps jämfört med idag. Om vi tänker så här, den viktigaste dagen i veckan för nästan alla löntagare är fredag. Och det är, varför det? Det är för att man ska så här, festa på något sätt. Vad gör en löntagare idag för att festa på en fredag? Helst går man ju till någon klubb, betalar inträde, köper drinkar, kanske går på någon konsert. Du vet, det finns liksom en massa... en del av specialiseringen är ju att man har gjort alla nöjen till liksom, produktiva sektorer genom att göra det till någonting, till en handelsvara som man ska ta betalt för. Om man tänker bort alla de här lagerna av komplexitet, så vad har man kvar av en fredagkväll? Man har kvar exakt samma som man hade när man var tonåring, Då var man utesluten från alla civiliserade fest och sätt att fira fredag. Så man nöjde sig med att fixa alkohol, vilket är bland det lättaste som finns att producera. Och sen gick man ut och satte sig någonstans och typ gjorde en brasa och drack sina folköl eller vad det var. Var inte det liksom roligare än att gå på klubb?
Just det, precis. Det är i postapokalypsen kommer alla ha härliga 40-fyllor ute på ett fält någonstans.
Ja, eller det finns ju en lite mer vuxen. Så om man hänger med folk som bor på landet och som är gröna vågare framförallt, så har de ju ofta sådana här stora gårdsfester hos varandra.
Ja, just det. Och det vet du som Österlenbo då. Ja. Du har fått en inblick i det här postapokalyptiska festandet.
Ja, precis, precis. Så det är ju mycket roligare att gå på klubb. Mm. Men vad gör... Okej, du har din gårdsfest. Vad händer när Mad Max-gänget kommer för att äta upp och våldta er?
Just det.
Men alltså en sak är inte liksom lag och försvar, en annan grej som är så här ganska lätt att ta i egna händer, precis som med spriten. För det är ju inte det är ju inte nödvändigtvis så att så här, hälften av alla människor som sagt kommer liksom bara sitter och väntar på att kollapsen ska komma så att de kan bli våldtäktskannibaler, utan de allra flesta kommer ju vilja fortsätta lugn och så mycket lugn och ro som möjligt. Och så kommer man liksom ta till åtgärder för att ordna det. Att man har liksom så här uppbåd och sen har man ett ting. Och då har man ju helt enkelt liksom själv blivit den postapokalyptiska milisen.
Helt enkelt.
Och vad liksom mönstret som går igen är ju att kollapsen helt enkelt innebär att man får göra allting själv igen. Och där kommer vi till en poäng som en annan stor kollapstänkare gör. Nämligen Unabobbaren Ted Kaczynski, som vi pratade lite grann om förra gången.
Just det. Du återkommande som Unabombaren-korrespondenten i den här podden.
Precis. det här är lite underligt, men Vertigo gick ut med reklam att de skulle ge ut en officiell översättning för några månader sedan. Och det tänkte jag att... Jag säger vad bra, då kan jag tipsa om Vertigos utgåva. Men när jag tittar överallt så finns den ingenstans alls längre. Så jag vet inte vad som har hänt.
Just det, och det är hans manifest, det industriella samhället och... Eller vad heter det?
Det industriella samhället och dess framtid.
Ja,
jag har översatt den på podden. En ljudversion finns att höra på podden Bibliotek.
Just det.
Men vad han menar är att människan har ett grundläggande psykologiskt behov av det han kallar för maktprocessen, the power process.
Mm.
Och det vill säga så här, känslan man får av att genomföra en nödvändig uppgift för sig själv. Att jaga mat till sig själv innebär att man går igenom en väldigt bra maktprocess, till exempel. Att odla mat är också samma sak, men sälja mat på ICA har väldigt lite maktprocess. Alltså att man vet att det här skulle vem som helst kunna göra. Och att specialiseringen och samhällets komplexitet gör att vi hela tiden får mindre möjligheter att genomgå en maktprocess. Men att vi efter en kollaps då så kommer vi få fler. Alltså om du tänker, det ger ju mycket, mycket bättre maktprocess att så här brygga öl och ordna en gårdsfest och gå på krogen. Och det är ju säkert mycket mer tillfredsställande på det att vara med i ett posse och jaga en boven och ringa in en polisanmälan för att man vill få ut på försäkringen. Och om vi ska tänka riktigt förbjudna tankar så kanske det till och med är roligare att spela musik själv på fester än att gå på konsert.
Mm.
Ja. Alltså,
vad menar du? För att det är förbjudet att vara en gitarrkille på en fest, men att måste leka med den tanken ändå.
Ja, precis. Det kanske är gitarrkillen. Vi kanske kommer uppskatta honom igen efter liksom när de stora konserterna har försvunnit. Upptäcka att du vet, det finns något där.
Ja, just det.
Jag skulle vilja... Det är väl lite den positiva taken jag har på apokalypsen, att det inte är så farligt. Jag är medveten om att det finns enorma hål där du kan skjuta in fotbollar nu efter det här.
Ja, du menar att den här teorin inte hänger ihop helt vattentätt perfekt sådär, att man kan problematisera det vidare.
Det går säkert att kritisera att det kanske inte kommer bli ett lyckligt hippiesamhälle med enstaka lynchningar, utan att det kan dyka upp andra problem.
Ja, just det. Nej, precis. Det där är väl också en sån grej med gemensamma lynchningar, är väl också som man har observerat i sådana förmoderna samhällen, just det där att man att det, den typen av rättsmedvetande också kanske, att man liksom har ett vad säger man, ett ruttet äpple i sin flock som alla identifierar, och så måste man att allt sker gemensamt i det här, att alla ska gå och måste sticka spjutet i kroppen så här, ja. Rituellt för att vi liksom gör det till sabbats.
Men generellt, det är ju en annan, så inte bara maktprocess utan också så, den här större gemenskapen man känner, för där är ju en annan alienation vi har. Sådär. Men som sagt, det kan ju problematiseras.
Men för Ted Kaczynski pratar om den här maktprocessen, just där att man maktprocessen tillfredsställdes genom att man förvärvade bara sina livsnödvändigheter förr då, liksom att man jagade och samlade sin mat eller odlade den, att det var så. Och idag så det enda vi behöver i det moderna samhället för att klara livhanken är lydnad.
Ja, just det.
Så han uttrycker det. Och att därför måste vi liksom, där vi har det här hålet och att vi inte kan tillfredsställa maktprocessen och försöker göra det genom att träna för ett maraton eller bli sådär arbetsnarkomaner i vårt meningslösa skitarbete. Bli den bästa säljaren eller sånt där. Eller den stora invändningen man kan ha är ju då liksom att den här kollapsen, att om man pratar om ett sånt mer ursprungligt samhälle, så när det har varit så var det ju inte så många människor på jorden. Det var ju inte så många, så att det är lite så här att 99% kanske dör, men om du tillhör den procenten som överlever kollapsen så kommer du må bättre kanske. På sätt och vis. Vad du gjorde innan i ditt alienerade skitliv.
Men ja, samtidigt så kan man ju, lite hitta hopp i det här med att det ändå kanske blir en så här väldigt utdragen process. Att befolkningsminskning kan ju också uppstå genom att folk blir så deprimerade och känner så lite framtidshopp så att de slutar skaffa barn. Det här var ju ganska framträdande när Östeuropa kollapsade. Då minskade ju befolkningen ganska snabbt i vissa länder för att folk tänkte att, du vet, samhället är sönderslaget och jag litar inte på att mina barn inte kommer bli gangsters eller prostituerade, så jag skiter i att skaffa några och sitter bara och super istället.
Ja, just det.
Så man skulle ju kunna liksom glida ner i det här lite mer som i ett varmt bad genom att bara att folk bara får panik och tappar hoppet och steriliserar sig. Eller kanske inte bokstavligen, men liksom mentalt.
Stormens utveckling görs i samarbete med fackförbundet ST. Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom staten. Deras grundidé är en arbetsplats, ett fackförbund. För när alla på arbetsplatsen är med i samma fack så ökar chansen till inflytande. Därför kan du vara med i ST oberoende av vilken utbildning och tjänst du har. Men den här gången ska vi trycka lite extra på att ST också organiserar doktorander. En grupp som på många sätt är särskilt utsatt. Enligt STs kartläggning är det bara runt hälften av alla doktorander som klarar sina uppgifter inom ordinarie arbetstid. Ännu fler har psykiskt påfrestande uppgifter. Och en tredjedel säger att de saknar både förutsättningar och resurser att kunna göra sitt jobb. För att förbättra den här situationen så arbetar ST bland annat för att göra det tydligt vem som har arbetsgivaransvar och ansvar för arbetsmiljön för doktoranderna. Informera doktoranderna om deras rättigheter och skyldigheter. Se till att arbetstids- och semesterlagen följs. Ta fram praktiska avhandlings- och stresshanteringsverktyg som skapar kontroll över avhandlingsarbetet och minskar stress. Förbättra återkopplingen till doktoranderna kring deras arbetsinsats. Och ta fram riktlinjer om minsta antal handledningstimmar per termin. För dig som jobbar så är medlemskapet kostnadsfritt de tre första månaderna. Är du student så är det gratis hela studietiden. Och för dig som är doktorand så kostar det endast 80 kronor i månaden. Och du får dessutom en välkomstpresent. Vad det är för present och hur man gör för att bli medlem, det kan du läsa mer om på st.org/doktorand. Gå alltså in på st.org/doktorand. Tack fackförbundet ST. En grej jag tänkt lite grann på det där med Kyle Harpers bok är att han, han trycker så himla mycket på att det var en kännbar kollaps för alla invånarna i Rom. Och ja, det kanske han skiljer sig lite från Tainter och det du pratar om. Eller för du pratar om att man kanske får det bättre, men att det ändå var kännbart, men började inte vara negativt.
Ja, precis. Tainter pekar ju på att, alltså, att det var stora förändringar, men att de kanske var positiva ändå. Att liksom bara odla mat för dig själv och din by istället för att behöva att det kommer någon fogde från Rom för att som ska ta mat för vägarna. Och vad ska ni med vägarna till? Hämta eran mat.
Ja, alltså, just det. Typ. Och vad ska
svaret,
ni...
Svaret på what do the, alltså, den där what did the Romans ever do for us? Det är ju hela tiden... Den här teknologin går ju ut på att staten ska kunna liksom suga ut resurser hela tiden.
Mm. Just då i takt med att det uppstår kriser liksom, så ja, då behöver de liksom suga ut mer resurser. De behöver höja skatterna, ta mer från bönderna. Och att det liksom är samtidigt som ja, men typ att vi behöver mer pengar till armén för att barbarerna invaderar liksom. Och det är som att man betalar för ett skydd som inte funkar heller liksom, då, att, som funkar sämre och sämre. Det kommer en massa barbarer hela tiden och liksom raidar vår by, och så ska vi betala er ännu mer för det här pissskyddet liksom, att det är en sån nedåtgående spiral.
Ja, men det låter lite höger-twitter-gnäll sådär om skatter. Mm. Sådär, så att det verkar ju vara något evigt. Liksom. Ja, lätt att tänka sig. Liksom.
Mm. Det var ett så stigande missnöje från realist-twitter. Romerska realist-twitter som till slut gjorde att hela bygget blev ohållbart.
Mm.
Ja, men han pratade om det här, att Kyle Harper pratade i sin bok om att det var en han tryckte väldigt mycket på att det var en kännbar kollaps för alla invånarna i Rom. Det är en passage där missionärer på brittiska öarna, de kom dit efter Västroms fall, ganska kort efter Västroms fall, och rapporterar om vad de ser. Och som sagt då, ja, men som jag var inne på tidigare, det är ändå ett tidsperspektiv på ett antal decennier. Men de säger, deras rapport är då att de ser att 300-talets landskap med utspridda romerska städer och blomstrande lantgårdar var fullständigt utplånat. I slutet av 400-talet fanns det inga städer, inga lantgårdar och inga mynt. Bönderna på den romerska landsbygden hade ätit och druckit ur industritillverkade fat och glas. Nu hade till och med personer i hög ställning återgått till handgjort lergods. Vi ska inte underskatta en så grundläggande tillbakagång. Det skulle vara som om vi slängde ut kylskåpen och återgick till isskåp, slutcitat. Att det är... Eller men jag fattar att det var genomgripande, men att det ändå känns så himla svårt, tror jag, att när han så här, vill jämföra det med idag lite grann då. Alltså jag ska inte han kanske inte gör en så stor affär av det, men jag menar bara att det är väldigt svårt, tror jag, att jämföra det med idag. Att en kollapsad stat är något som ändå, det är ändå ett agrart samhälle. Även om det var en relativt komplext antikt samhälle, så var det ändå i grunden ett agrart samhälle. Och en kollapsad stat i ett sånt samhälle jämfört med en kollapsad stat i ett modernt industrisamhälle, det är så grundläggande att det är sån, att det känns väldigt svårt att jämföra. Alltså att den nivån av centralisering som fanns i Rom, den var kanske större än den som fanns innan och efter Rom. Men det går inte att jämföra med den extrema nivån av centralisering som vi lever i. Att vi är så här fullständigt i symbios med staten. Vi kan liksom bara överleva i den här konstgjorda laboratoriemiljön som är det moderna industriella samhället. Men för människorna som levde innan romarriket, under romarriket och efter romarriket, var det ju ändå så att de hela tiden var bönder som brukade jorden. Socialantropologen Ernst Gellner har skrivit om det här i sin forskning om nationalism, att den klassiska definitionen av staten, det är våldsmonopolet, brukar man säga då, är Max Webers definition, att staten är våldsmonopolet. Och att det är en basic stat så som den är i ett agrart samhälle. Eller staten i alla fall mer åt det hållet i de samhällena. Att där handlar det om att det är framförallt våldsmonopolet. Du betalar för beskydd, du betalar skatt och i gengäld upprätthåller vi lag och ordning. Och så mycket mer än så behöver vi inte ha med varandra att göra. Men Gellner menar då att det som framförallt definierar staten i industriella samhällen inte är våldsmonopolet utan utbildningsmonopolet. Och det handlar då om en centralisering av den sociala reproduktionen, som man kallar det. Och det är då att i agrara samhällen kan lokalsamhället reproducera sig själv utan hjälp från övriga samhället. Sociala individer som kan klara sin egen och samhällets försörjning, alltså produceras av att bonden lär sina barn att bruka jorden. Eller kan också att hantverkaren lär sina barn sitt hantverk. Men att det föräldrarna överfört sina barn, det räcker inte för att göra dem flygfärdiga i industriella samhället. Så vi kan liksom inte lära våra barn att bli sociala individer som och fungerande samhällsmedborgare i det här samhället. Alltså den så här nivån av teknisk kompetens, standardiserade kommunikationsskills, specialiserade yrkeskompetens som krävs idag, det menar jag så här familjen, klanen, lokalsamhället klarar av att leverera. Så därför liksom måste den sociala reproduktionen av dygdiga samhällsvarelser, den måste centraliseras till ett nationellt utbildningssystem. Och det här gör då samhället väldigt mycket mer centraliserat och homogent. Att vi lever inte längre i olika segment som kan reproducera sig själva, utan vi är mycket, mycket mer beroende av den centrala statsmakten för att kunna bli sociala individer. Och det är lite utanför vår diskussion i den här podden, men det här är också som går in i Gellners nationalismteori, alltså som gör att han menar då att staten och kulturen numera måste hänga ihop, medan länken förr i tiden var tunn och tillfällig och ofta ganska minimal, men att nu behöver man så här en gemensam högkultur som fyller ut hela den politiska enheten och omfattar alla människor i samhället. Men det är lite men det är lite annan diskussion, men poängen är att liksom att människan i det moderna industriella samhället klarar sig inte i den naturliga miljön. Den kan inte bara leva av jorden och reproducera sig själv, utan den kan bara som andas i den här konstgjorda atmosfären som skapas av en centraliserad stat och ett centraliserat, standardiserat utbildningsväsen. Så att, det är ganska självklart egentligen. Men det är just det att man tänker ändå att den stora majoriteten av människor i romarriket, de var ändå bönder, och att även om det var en omvälvning och ett handelsnät och en penningekonomi som de var en del av som kollapsade, så var de var ju fortfarande bönder som kunde reproducera sig själva. Men vi är ju mera så här kuggar i en jätteintrikat komplex byggsats som bara kan passa perfekt i just den byggsatsen. Men sen om den krackelerar finns det ingen användning för oss. Alltså vi har liksom ingen generell kunskap som kan appliceras på den naturliga miljön.
Nej. Och så att säga, om vi tar jordbruk, så är det så effektiviserat så att det blir ju en enorm... Även om vi skulle säga så här, peak oil inträffar, oj vi får inte tag på någon olja, så är ju hela svenska jordbruket är ju så strukturerat kring det. Så att det är inte som man tänker att en romersk bonde slutade bara... Oj, det kom ingen... Skattmasen slutade komma och prygla honom, och sen försvann de där. Fick han återgå till lerfat, men det var väl... Men för en modern människa och ens... Det finns inga strukturer för att jag ska gå ut och börja liksom odla åt mig själv. För att det är liksom...
Ja, men det kanske till och med, du vet, är så att liksom, de som är bönder idag skulle inte kunna, vet inte hur man är bönder i det samhället, för att de är så specialiserad liksom, och kompetens att vara bonde nu i det industriella jordbruket liksom. Så att de skulle också vara handfallna så där. Kanske inte riktigt, men ja, men man nästan kan tänka sig det liksom, att det är att allt så här, ja, men att allt vi liksom, ja, men att vi är sådana specialiserade kuggar i det här intrikata bygget, att allt så här generell kunskap så här, att ja, men du vet så här, att ja, jag är ingenjör så här, att ja, men då kan du väl bygga en bro, alltså om du är ingenjör i ett förmodernt samhälle, men nu är det så här att ja, jag har i det moderna samhället, jag har socialiserats in i att vara civilingenjör i maskinteknik, och jag är så här bara expert på en liten nisch i det komplexa systemet. Och om det systemet försvinner så är det bara, du är ingenjör, kan du konstruera en bro? Så här, jag kan inte det. Jag kan bara med hjälp av ett specifikt datorprogram räkna på hållbarhet hos en specifik del och en specifik typ av broar. Så att, tanken på, jag tänker att det är så jävla kvalitativt annorlunda det moderna industriella samhället och de agrara samhällena, att så omvälvande som kollapsen var för befolkningen i Romarriket, att man bara tänker att en sån kollaps idag skulle, jag vet inte, skulle vara på en helt annan nivå.
Mm. Det är ju ganska övertygande argument. Jag tänker bara, alltså ett motargument som absolut inte är heltäckande, men just det som definierar kollapsen är ju lite också så här, det som gör att vi har pratat om Västroms fall är ju den här förlusten av teknologi och kultur. Där liksom allt bara försvann, och som du sa, då gick tillbaka till etruskisk nivå som låter som det låter.
För etruskisk nivå var det till och med, tror jag.
För etruskisk nivå till och med så illa. Men jag tänker bara om man också tittar på vad var det för slags teknologi som romarna ägnade sig åt som försvann, och det var ju väldigt mycket arkitektur.
Just det.
Och ingenjörskonst, främst för militära syften, sanitet och kommunikation och saker som var liksom hängde ihop med en stark militärt inriktad centralmakt. Och man ser på kulturen, så var den ju jätteliten. Det var liksom en överklasslyx med poesi och episka dikter som fanns liksom ett fåtal exemplar. Där har vi ju lite faktiskt en fördel mot Rom, att vi har masskultur. Och vi har också så här massutbildning. Som du säger, väldigt mycket är ju så på jättespecialiserad nivå av det senare. Men det är ändå grundläggande teknologisk så här 1800-1900-talsnivå. Finns det ju typ ändå så mycket kunskap där ute. Alltså man kan väl nästan tänka sig att det skulle så här kunna finnas kvar någon så här primitiv gammeldags internet, och att folk kan fortsätta och liksom repa upp och hålla sina persondatorer användbara.
Ja, visst.
Ganska länge, att den där gamla hårddisken med nedladdade filmer man har slängt någonstans plötsligt blir värdefull igen. Liksom. Jag tänker bara.
Ja, det beror på, det är så här, att jag hårdrar det lite i det här resonemanget och ser det så, total kollaps då man bara är utlämnad till jorden så att säga. Men man behöver inte se på det så, utan att det ändå kan liksom bli en transformation till ett samhälle där den här ganska stora kunskapen som finns i befolkningen idag kan användas på olika sätt, menar du?
Ja, men typ kanske något sånt där på vissa håll, ett lite så här återanvändningssamhälle, att det liksom bildas, det kanske bildas samhällen runt så här gamla sopberg där man liksom kan urvinna saker för att reparera andra saker och få någon så här kanske så här lite skrotnisse civilisation. Det skulle också vara rätt kul, tänker jag.
Ja.
Och men det är mycket sådana grejer som till exempel så här solceller, vindkraft och biogas. Alltså man skulle väl i teorin kunna få ut energi från sånt också utan så här centraliserad statsmakt och avancerad byråkrati, kanske.
Ja, precis. Men det är väl så här att alla lever och verkar med hela liksom det här systemet i ryggen på något sätt. Och är så här uppstagade av det här systemet och behöver bara vara expert på sin pyttelilla nisch, och sen så finns det bara ett sånt gigantiskt supportsystem utav alla andra experter som svarar på 1000 olika frågor man har, men man kan alltid få svar på dem för att man är så här sammanlänkad med dem i det här systemet. Så det är liksom bara desintegrationen som, jag vet inte, man bara, jag kan se framför mig en otrolig handfallenhet då liksom.
Men som sagt, det kommer ju säkert bli förlust av teknologi och kultur. Men vad jag tänker är att kanske för romarna så var det ju som att de föll tillbaka till liksom, det var tillbaka till stenåldern, så man tog bort allt som var civilisation och kultur i princip. Eftersom det var så intimt förknippat med centralmakten och militärapparaten. Men i vårt fall så är det ju, det är absolut sant att liksom hela systemet är mycket känsligare. Men jag tänker att det ändå kan finnas hopp att det kommer lämna så mycket liksom skrot och rester och kunskaper kvar. Så att man ändå kanske liksom kan putsa upp någon gammal solcell kopplat till sin gamla till sin gamla PC och ändå lyssna på sina, titta på sina piratkopierade gamla filmer och,
just det,
och liksom behålla lite teknologi och kultur.
Mm. Ja, men det är i och för sig, det är ju, eller, alltså, som du sa, att, eller det är också det Gellner pratar om, det här just att det är en sån gemensam högkultur som omfattar hela befolkningen, att det är något annorlunda i den moderna industrialiserade nationalstaten. Att ja, men just att då på romarriket och andra antika liksom, eller förmoderna civilisationer, så handlar det bara om att, ja, att kulturen bara var något som bars upp av aristokrati och prästerskap mest, och kanske så här statsborgare, men att att det var de liksom som var läs- och skrivkunniga och så vidare, och var en del av den här, bar upp den högkulturen, och att bönderna mera inte liksom var lika mycket en del av det och levde mera då segmenterat i små lokalsamhällen. Men det är ju, ja, att, det är väl det som är då kanske kärnan i det här, just att det gör ju att, just det faktumet gör ju att kollaps måste bli mycket mindre omvälvande i ett sånt samhälle jämfört med idag, eftersom att alla är en del av den här högkulturen.
Absolut, men det gör ju också att det ändå, det här är ju jättesvårt att säga om, men jag kan ändå se framför mig att det liksom, man kan komma att behålla ur ett framtida perspektiv att kanske västerlandets kollaps blir bara som en liten blipp. Alltså, oj, de föll tillbaka till tidiga 1900-talets nivå. Och det går ju snabbt att liksom jobba sig fram därifrån. Liksom.
Ja, precis.
Tänk att research kanske blir lättare igen. När det blir så här, oj, jag hittade en gammal hårddisk som tillhör KTH som vi lyckas få igång. Och då har man liksom, får man så att det blir som en oljekälla av research man kan hitta sen igen. Och liksom snabbt komma ikapp och igen kanske.
Ja, man får börja om det där, alltså att det blir den här grejen att igen så får man 100 tunnor tillbaka på en satsad tunna, fast i liksom KTH, i teknisk forskning då till exempel. Ja.
Flödar in i det framtida skrotnissamhället. Jag tycker jag får allt att låta ganska bra här.
Ja,
jag känner mig väldigt positiv.
Ja, jag är nog lite mer pessimistisk av prognoserna kring klimatmutationen och så vidare, att det kommer bli det här myset, men det är bra att du är med här och lyfter fram såna här, ja, hur mysig framtiden kommer bli då, dels med Ted Kaczynskis maktprocessen tillvaro, att man får den tillfredsställd, och det här skrotningssamhället känns ju också härligt, att det är som en, det är som en så här Jan Löv seriebok eller någonting då.
Jan Löv med lynchningar helt enkelt.
Precis. Vill du plugga någonting?
Lyssna på min podcast Bibliotek jättegärna. Ja.
Det kan vi rekommendera. Då säger vi så. Tack så jättemycket för att du ville vara med igen.
Jättekul att vara här. Mycket, mycket intressant ämne.
Det här var Stormens utveckling. Det var jag, Ola Söderholm och Johannes Nilsson som gjorde det här avsnittet. Säg tack till Aftonbladet Kultur. Tack till fackförbundet ST. Och... ja, jag är tillbaka med ett nytt avsnitt om 2 veckor igen. Hej, hej!